Ja, hej och välkomna tillbaka till Placera TV. Det har ju hänt en del senaste tiden under tiden jag har varit på sportlov. Det blir givetvis mycket fokus på coronaviruset och dess effekter på börsen. Först ut att prata om det här med mig, det är Victor Henriksson från Carnegie. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi inleder som vi brukar göra. Du och jag är inga läkare, så vi ska inte gå in i detaljer på det här viruset. Men hur har det varit att sitta på förvaltarsidan den här veckan som har varit senaste veckan? Hur funkar det liksom?
Ja, ska man säga. Alltså först och främst försöker man inhämta så mycket information som möjligt om det här viruset. Och det är väldigt svårt att få någon bättre bild av det. Ja. Det florerar ju analyser från allt ifrån att det här blir inte så farligt till att vi alla kommer få det. Så att jag menar, man får försöka hålla huvudet lite kallt. Och jag tror man kan liksom hitta allting har ju gått ner lika mycket.
Ja, precis.
Mer eller mindre. Ja. Så det tror jag man kan lite grann utnyttja.
Men skulle du säga att ni har varit mer aktiva i er förvaltning under en sån här vecka? Eller är det liksom mera bromsa och kolla läget? Det har ju varit enorma flöden. Ja. Men frågan är var de flödena kommer ifrån.
Vi är nog ungefär lika aktiva som vi brukar vara. Sen går ju en del åt kapacitet åt att hantera de här flödena som kommer.
Precis.
Hittills har det inte varit så himla farligt faktiskt. Men man måste ju alltid liksom sköta det praktiska.
Ja, precis. Ja. Men jag är väl mest förvånad att det kom, den här reaktionen kom så sent. För vi fick ju en liten reaktion där i början av året när det började spridas i Kina. Men sen det återhämtade sig väldigt snabbt. Jag vet inte om det är spridningen utanför Kina som gjorde att människor blev rädda.
Jag tror det lite grann, ja.
Jag tänkte att vi ska titta på några grafer, ska vi diskutera dem. Och den första grafen visar small cap mot large cap. Du är ju en små mikrocap-förvaltare. Mm. Ja. Och det är lite grann det du var inne på. Man har inte särskilt det här. Det här är fram till igår, ska jag säga. Så att det har ju hänt en del nu på morgonen. Mm. Men ni har inte märkt av någon att man har skilt mellan olika storlek på bolag?
Nej, eller? Faktiskt inte. Det har varit liksom, det har sett likadant ut i alla våra fonder, kan man säga. Ingen panik, men en del utflöden. Ja.
Det har varit en del. Mm. Om vi tittar på sektorer. Det här är då via bank, fastigheter, investmentbolag, telekom och så vidare. Det här är utvecklingen sedan årsskiftet, inklusive nedgången. Ganska stor skillnad. Vi vet att bankerna har gått bättre. Fastigheter har gått relativt fortsatt bra, investmentbolag. Lite mer defensiv hållning. Mm. Men om vi tittar på hur det såg ut fram till igår. Det som jag reagerar på igen, det är att man har nästan handlat ner samtliga sektorer lika mycket under den här veckan. Ja. Hur tolkar du det?
Nej, men det är så himla mycket nu idag. Indexinstrument, datorer, trendföljande, automatiserad handel. De slår ju brett. Mm. De säljer ju alla aktier. Och sen så också då naturligtvis, jag skulle tro att i första fasen om det kommer stora utflöden, då säljer nog många liksom portföljen. Ja. Och då blir det nog så här. Jag tror att i fas två så kommer det nog bli en större urskiljning.
Precis.
Att man så att säga väljer kanske att plocka upp det som har gått ner omotiverat och kanske inte plocka upp det som kommer påverkas.
Så vi såg även guld gick ner och så vidare. Och det som jag reagerade lite grann på, det var att man pratade väldigt mycket om att det här är indexflöden, ETF-flöden. Mm. Sen fick vi ett jättestort uppställ i USA igår, det största sedan 2009. Mm. Och då pratade man om att jo, men det här beror på stimulanser och att människor blir mera. Men det borde vara samma flöde som driver upp det, eller?
Jag vet inte.
Det är så svårt det här nu.
Ja, svårt att säga. Det var väl mycket kring att Fed skulle stimulera.
Precis.
Och de har ju ett större manöverutrymme, så vi kanske inte riktigt får den typen av reaktion här. Om det ryktas nu att ECB och G7-länderna ska träffas här idag, de kanske inte riktigt har samma manöverutrymme, men jag vet faktiskt inte.
Vi kan titta, det har pratats om det här med säkra hamnar och så vidare. Och en del som har pratat, det är liksom aktier för hemmasittande, kan vi kalla det för. Ja. Och det här är också då utvecklingen sen 20 i februari när det här verkligen började eskalera. Och den här är uppdaterad i morse, igår såg det lite annorlunda ut. Men det är ju fortfarande så att de har ju inte outperformat något jättemycket. Nej. Vi har ICA Axfood, det är väl de enda egentligen. Mm. Vad är din tolkning? Vi kan väl börja och beta av några av de här bolagen och sektorerna. Vi börjar med ICA Axfood till exempel, som har klarat sig väldigt bra. Det här är ju ganska högt värderat.
Ja, alltså. Precis.
Alltså jag tror man kan lite grann göra väldigt förenklat för sig och säga så här. Har vi ett bolag som har försäljning i Kina? Har vi ett bolag som har tillverkning eller sourcing i Kina? Så kanske man kan... Vi behöver inte hoppa på dem det första man gör. Har vi bolag som pysslar med självklart resor och turism och upplevelseindustri. Och sen så kanske de mest konjunkturkänsliga bolagen, för det här kommer påverka konjunkturen. Och när man sorterar bort dem så hamnar vi kanske lite grann i det här urvalet som du har här. Men då kanske man också kan ta ett steg till och unna sig lyxen att titta på bolag med starkt värderingsstöd.
Ja.
Och kanske även en bra direktavkastning. Och då kanske ICA och Axfood inte är de första man hittar. Även fast det naturligtvis stämmer att de kommer inte påverkas nämnvärt av det som händer. Utan tvärtom, nu såg man...
Nu verkar vi vara bunkrande här. Kortsiktigt.
Så att liksom, ur det perspektivet kanske ICA och Axfood, de prickar väl de flesta av de här listorna förutom det starka värderingsstödet. Det tycker jag inte riktigt finns där.
Du brukar ju prata om Scandi Standard i det här, vet jag, historiskt.
Ja, precis.
De är på samma...
Ja, det är väl halva multiplen ungefär mot ICA och Axfood i Scandi Standard, kycklingbolaget. Och den handlas för nu på ungefär 12 gånger vinsten och har väl en 5% direktavkastning. Och ser ut att ha ett vettigt år framför sig här i 2020. Ja, den skulle jag absolut kunna plocka in i det här urvalet. Ser vi sen Millicom här. Ja, det är väl kanske det billigaste bolaget i det här urvalet. Om man bara tittar lite snabbt. Kom med en vettig rapport här. Har börjat ett aktieåterköp. Och ser ut att ha ett vettigt år framför sig.
Varför har den fått så låg värdering, tror du? Är det hela den här då?
Klart att det som hände förra året med Kinneviks agerande, först ett bud som ryktesvis tackades nej till, sen ett beslut om att man skulle sälja en stor post av bolaget som man backade på sen så att man beslutade sig dela ut alla sina aktier. Det är klart att de tre manövrarna har pressat kurs och värdering i Millicom. Nu har vi lagt det bakom oss. De har presenterat en helt okej Q4-rapport. De har satt igång ett aktieåterköp och den handlas ju med en jätterabatt till operatörssektorn, till emerging markets operatörer, om man bara väljer ut dem, och i absoluta tal väldigt låga värderingsmultiplar, så att den borde kunna ha det.
Och jämför med Tele 2 och Telia, många förvaltare jag pratar med börjar liksom stoppa tån i den här Telia, börjar prata om att den kan vara något som är intressant.
Ja, nu är inte jag någon Telia-expert ska jag säga, i och med att den inte ingår liksom i vad jag kan investera i, men absolut, rent tematiskt Så stämmer det ju helt rätt. Och ja, den ser billig ut. Absolut. Väljer man Telia eller Tele 2, ja, det är väl lite hugget.
Men du är helt klart Millicom som du föredrar av de här.
Ja,
nu som sagt, du är ju småbolagsförvaltare, så kanske passar lite bättre. Sen har vi då de här gaming-aktierna. Embracer, Stillfront och framförallt Paradox tänker jag på. De är ju väldigt älskade av. Framförallt de här två, Stillfront och Embracer kanske.
Rent tematiskt tycker jag också att det är helt rätt. Man ser på sådana här spelstreaming-sajter i Kina de här sista veckorna har noterat nya rekord.
Ja.
Så i Kina har man tydligen då spelat mer dataspel än någonsin under de här sista veckorna. Så att, jag tror på det temat. Sen är det en väldigt stark underliggande trend generellt sett för dataspel.
Ja.
Som oaktat det som har hänt de sista veckorna. Att man tar marknadsandelar av våran plånbok från tidningar, resor, nöjen, you name it.
Ja.
Dataspel tar pengar.
Och vi har ett starkt kluster i Sverige. Vi är duktiga på det här.
Verkligen. Så att Embracer, Stillfront och Paradox gynnas säkert av det här. Men det är klart, lägger man in den här andra värderingsfaktorn i det här tänket så är väl Stillfront har väl inte ens hälften av värderingsmultiplarna jämfört med Embracer och Paradox.
Nej.
Till viss del kanske lite grann berättigat, men man får Stillfront nu på P13, 13 gånger vinsten. Och de växer organiskt med sig 20%. De redovisar stigande marginaler.
Ja.
De gör då också betydande förvärv, så de växer ju mycket via förvärv.
Men vad tror du, vad är din bedömning? Varför är värderingen då till synes så låg med den starka tillväxten och marginalförbättringen som bolaget har?
Dels så lägger ju väldigt få analytiker in förvärv framåt.
Mm.
Så man tänker lite grann att det här förvärvet de gjorde nu, det var det sista.
Ja.
Men naturligtvis, jag är helt övertygad om att de kommer göra fler förvärv. Naturligtvis. Ja. Sen det är klart att det sista här Storm 8-förvärvet man gjorde, det bidrar ju med en 35-40% till vinsten per aktie.
Mm.
Så att det tar kanske ett tag att smälta för aktiemarknaden att vinsten har blivit en helt annan.
Ja.
Så att jag tror att det kommer lite gradvis. Och sen så, ja, innan det här året är slut så klart att Stillfront har gjort något nytt stort förvärv.
Ja. Som får man räkna om igen.
Som tar upp vinsten per aktie ännu mer. Så att P13 nu, det är ju bara liksom startpunkten.
Mm.
Och vad har vi? Jag tror småbolagsindex är snitt P18 eller något sånt där. Och växer ju inte ens i närheten om Stillfront gör. Så att det är ett förvärvsbolag som gör det mycket bättre än de här traditionella förvärvarna. De bidrar ju med betydande synergier till de bolag de förvärvar. Växer organiskt med 20% och har en värdering nu på 13 gånger vinsten. Jag tycker det ser väldigt billigt ut. Paradox och Embracer, jättefina bolag, jätteduktiga. Lite högre värdering, men det är säkert, kan säkert vara läge att kika på dem också.
Vad har vi mer för någonting? Vi har ju då de här, du investerar inte i bettingbolag.
Nej.
Intressant att notera, för de borde ju rent teoretiskt kunna gynnas också av de människor sitter hemma.
Ja.
Men här har det gått fortsatt väldigt svagt. Jag vet inte om det kan vara så att man passar på att slänga ut den här typen av bolag med svagare hållbarhetsprofil och sen plockar man inte in det igen.
Nej.
Jag vet inte om det kan vara något sånt. Där har det ju varit stora utflöden på många fonder som har ratat de här aktierna.
Det är klart, det kommer fortfarande lite negativa nyheter kring mer regleringar och den nyhetsflödet verkar ju aldrig ta slut. Så jag vet inte om det kan vara något sånt. Men nej, jag var ingen bra på den frågan.
Och så har vi Evolution som också har tappat mer men har visserligen gått otroligt bra inför. Mm. Jag kan tänka mig kanske att Evolution har varit en sån här som man har fått täcka utflöden med lite grann. Vad tror du? Att man tar hem vinster där, helt enkelt. Oavsett, även om det fundamentalt sett går otroligt bra för det här företaget.
Sen har du nämnt också.
Just det.
Som jag tycker är lite intressant.
Ja.
På det här, det är ju definition på hemmasittande.
Verkligen.
Att sitta hemma och titta på tv. Och jag tycker Nent gör det väldigt bra.
Mm.
De har rapporterat en stark Q4. Vi ser hur Viaplays abonnentintag står förväntningarna. Vi ser hur den gamla, traditionella då, tv-verksamheten fortsätter att utvecklas bra. Och värderingen är ju liksom låg i absoluta tal, i superlåg jämfört med andra tv-streaming-aktier internationellt. Jätteduktig vd tycker jag.
Okay.
Så att, ja, den har definitivt hemma där. På din
och den har också tappat mycket här. Mm. Bra, då har vi kollat på det. Vi pratade om det här. Det här är Guardians of the Economy. Jag såg den på Twitter och jag var tvungen att ta med den. Att marknaden sitter nu och förväntar sig att det kommer stora stimulanspaket från olika håll, kanske inte minst från USA men även EU.
Mm.
Och då finns det en sektor till som du tror kan gynnas av det här och det är byggrelaterat. Mm. Framförallt då misstänker jag de som är ganska inhemska eller generellt.
Mm.
Och två av dem är Peab och Nordic Waterproofing.
Ja.
Båda har gått relativt bra.
Alltså, generellt sett när man snackar stimulanser då, för att det kan ju mycket väl bli alltså penningpolitiken, ja, vi har så himla låga räntor redan. Så att man kanske skiftar över mer till finanspolitiken.
Ja.
Och då brukar ju stimulanser generellt sett träffa bygg historiskt sett. Man stimulerar på olika sätt och det brukar sippra ner till byggrelaterat ganska ofta.
Mm.
Så där har vi liksom en ganska hög sannolikhet för någon form av hjälp.
Ja.
Och sen så har vi en efterfrågan som ju inte har någonting med Kina att göra eller knappt någon form av global BNP heller. Vi behöver bostäder, sjukhus, daghem, vägar och broar i det här landet. Det är liksom eftersatt. Och det
stort finns, investeringsbehov.
Det finns ett jättestort behov och det påverkar ju ingenting alls av det som händer just nu. Så att, och ur det perspektivet, ja, jag gillar ju då Peab som en otroligt välskött byggare som har gjort det så himla bra de sista åren. När några av konkurrenterna har lite grann kroknat så har liksom Peab stått starka och verkligen liksom levererat. Och nu ser vi också hur, för Peab har en relativt stor exponering mot bostäder.
Ja.
Och som de har skött för övrigt väldigt bra under den här dippen. Och nu när vi blickar framåt då, så ser väl den biten ut att kunna leverera bra också. Så att, och värderingsmässigt så ser det liksom.
Och dessutom har det varit en mild vinter. Borde ju hjälpa till i rapporterna framöver, misstänker jag.
Ja. Ja. En av mina absolut billigaste aktier som jag äger i mina fonder är ju då Nordic Waterproofing, taktätningsbolaget. Värderat för nu till ungefär 11 gånger vinsten. Och du får också där en 5% direktavkastning. Och den milda vintern bör ha gynnat Nordic Waterproofing också.
Ja, rimligtvis borde det vara så.
Sen är det också så här att en 60-65% av Nordic Waterproofings försäljning av takpapp går liksom utbytespapp.
Mm.
Så att liksom, det är tak som behöver byta pappen och då brukar man inte vänta med det. Så att det känns också som en ganska trygg och stabil business. Så att värderingsmässigt en av de billigaste aktierna på Stockholms börs.
Ja, intressant. Mm. Annars då, hur tänker du framöver? Nu var det upp extremt mycket i USA igår. Och kommer det vara så? Alla säger att de räknar med att det kommer att fortsätta volatilt framöver här.
Det är väl sannolikt.
Ja.
Ja, det är väl. Men som sagt, jag tror då att man kanske i andra läget här nu kan bli lite mer skilja ur agnarna från vetet lite.
Just det.
Och söka stöd i värdering och inhemsk exponering och kanske lite grann, man behöver inte liksom söka sig till de allra högst värderade bolagen nu kanske, eller de med mest exponering mot
konjunkturkänsligt, Kina kanske, exponering och så vidare, för där kommer ju, och det såg vi inte minst med kinesiska PMI här om.
Sen är det klart att liksom, om det nu sätts in kraftfulla stimulanser så kanske börsen väljer att titta framåt. Det är väl inte helt osannolikt att det blir så också. Vi får se.
Ja, intressanta tider. Det lär bli mer prat om det de närmaste tiden. Viktor Henriksson, tusen tack för att du kom. Och tack för att ni har tittat.